Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. På hemsidan beroendepodden.com så finns det hjälp att få min mailadress och hur man stöttar podden genom Patreon. Vill man stötta podden så blir man inte bara en människa som bidrar till att den här podden kan drivas, utan man får även ta del av extra material och lyssna på varje avsnitt tidigare än alla andra. Så in och bli en Patreon-medlem. I detta avsnitt kommer vi prata om sex och kärleksberoende. I beroendepodden pratar vi om olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och för några veckor sedan så hade jag med mig en kvinna som delade sin historia om hur det var att vara medberoende till en man som hade ett sexmissbruk. Det var många som hörde av sig och ville höra mer. Och i dagens avsnitt så intervjuar jag en man som lever med sex- och kärleksberoende, men han lever tillfrisknande. Och enligt forskningen så är det cirka 6% av befolkningen som lever med sex- och kärleksberoende. De flesta vet ju som sagt inte om det, för det pratas inte så mycket om det här. Så jag hoppas att dagens gäst kan vara med och sprida mer kunskap. Och en sexberoende kännetecknas av ihållande och upptrappande sexuella tankar och handlingar som har en negativ inverkan på individens liv. De flesta sexberoende vet inte hur man ska uppnå verklig intimitet och har svårt eller ingen möjlighet att bilda anknytning till deras sexuella partners. Och i detta avsnitt delar Divine med sig av sin historia som sex- och kärleksberoende. Under uppväxten utsattes han både för sexuella övergrepp, mobbning i skolan och levde med en far som var alkoholist och som misshandlade honom i hemmet. Redan som 8-åring kom han i kontakt med porr för första gången. Porr och sex blev snabbt en flykt för honom. Så han delade med sig av sin historia kring vad sex- och kärleksberoende gjorde med hans liv. Och han delar även med sig av den tiden i livet då han identifierade sig som kvinna. Det och mycket mer får du höra i dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnar och glöm inte bort att sprida podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Nu ska jag släppa in Divine. Hej och välkommen till Beroendepodden, Divine.
Ja, tack så mycket.
Jag är jätteglad att du är här och vill dela med dig av din historia. Och idag ska vi prata om sex- och kärleksberoende som är har varit din huvuddrog.
Yes.
Men du har också socker, spel och shopping.
Ja, exakt.
Och det är superintressant. Och jag vet att det är många som lever med det. Men som själva kanske inte. Det är inte så att man pratar lika mycket om det som alkohol och droger och tablet. Missbruk och så. Så jag är jätteglad att du är här och vill dela din historia. Och jag gör som jag gör med alla andra gäster, att du får börja och berätta lite om din uppväxt.
Jag föddes på Fiji, ligger, vad ska man säga, Stilla havet. Det är som en ögrupp. Växte upp med en svensk pappa och en utländsk mamma. Man kan säga att de fem första åren var ändå ganska bra. Tills det att jag var ungefär 5. Då skilde jag åt från min mamma då, och bodde enbart med min pappa då. Det var lite strul redan där. För att de sinsemellan hade ju sina missbruk. Min pappa han var ju alkoholist. Och utifrån vad jag också har hittat så hade min mamma problem med droger. Så det här med missbruk har ju funnits lite längre bak. Och sen flyttade jag till Sverige när jag var 8 och redan i ett tidigt skede så var det mycket problem med det här med mobbning och så vidare.
Men jag vet att när du bodde med pappa så hur såg det ut med hans alkoholism?
Ja, alltså det kunde ju vara dels att han var väldigt så här, aggressiv, väldigt så här, kort stubin. Och det var ju som jag sa till en vän för inte så länge sedan, att han var en sån här person som typ så bänkade vid Systembolag vid öppettiden. Så att det är precis som att vid ett boksläpp så kanske man tältar utanför. Och det var ungefär någon motsvarighet som han gjorde. Han satt precis eller stod utanför Systembolaget innan det öppnade. Så
det var dagligt drickande?
Ja, det skulle jag säga. Och då var det liksom främst öl som man drack i princip varje dag.
Mm. Men var det någonting hos mamma eller?
Nej, alltså jag bodde ju med honom enbart sen det.
För jag tänker det här med din granna också, var det där eller var det hemma i Sverige?
Nej, alltså de här övergreppen som blev utsatt, det var på Fidria.
Mm.
Ja.
Är det någonting du vill berätta om här?
Ja, alltså det kan jag göra. Alltså, det var väl dels av en granne och sen var det av någon främling liksom på någon så här, vad heter det, offentlig restaurang. Jag kommer inte ihåg gammal, jag var kanske 6-7 eller sånt där. Och det här är inte någonting som egentligen så många vet om.
Nej.
Inte min pappa och det är knappt som min partner har så jättebra koll på det. Alltså jag bara berättat lite på ytan om det. Om vi säger så här, det var inte som att jag hade sån här någon form jättebra kontakt med den här personen, utan det var mest hans lilla syster som jag var vän med.
Mm.
Och så, jag vet inte, så kanske han såg mig som något offer, jag vet inte.
Nej, men varför jag tänker att det är viktigt att prata om det. Det är ju för att det är ju många som har varit utsatta som inte vågar prata om det.
Mm.
Och det kan också kanske ge någon sorts förklaring till ens beroende också.
Ja,
saker man har varit med om som barn. Men sen så flyttade du till Sverige när du var 8.
Ja, när jag var 8, ja. Precis.
Med pappa.
Ja.
Och mamma var kvar i Fiji.
Exakt.
Ja.
Mm.
Och hur såg det ut när du kom hit då?
Ja, alltså det var ju då mobbningen drog igång. Alltså det var ju väldigt mycket på grund av liksom hudfärgen och språket och så vidare. Så det var ju tufft bara det.
Mm.
Och sen leva med en ensam pappa som, vad ska man säga? Det känns som att han inte riktigt hängde med i svängen. Eller man kan säga så här, folk har alltid sagt att han alltid levt i sin egen bubbla.
Mm.
Så han var väl lite av en outsider på det sättet.
Yeah.
Jag kunde aldrig vara med på till exempel så här, aktiviteter efter skolan. Eller det var liksom skolan och sen tillbaka hem igen. Där blev jag också utsatt för saker som misshandel och så.
I skolan? Eller hemma?
Ja, hemma ja, precis.
Mm. Mm. Men var det att du behövde hem för att ta hand om pappa, kände du? Eller var det...
Nej, alltså det var ju för att han tyckte väl inte att jag behövde någonting annat än skolan.
Ja. Yeah.
Mm.
Var det någon i skolan, någon vuxen som förstod eller märkte, frågasatte? Jag tänker...
Ja, alltså jag hade väl ett... Det beror på. Jag hade väl ett par lärare. Det var en lärare som jag kom väldigt nära. Som ändå hängde med mig i några år.
Mm.
Hon visste ju att jag inte hade så superbra i alla fall i skolan. Och sen kanske hon anade någonting. Men inte som att hon visste exakt vad som för sig gick hemma då. Så att det är någonting som jag kan tänka så här än idag. Vad jag önskar att jag hade kunnat säga mer.
Yeah.
Men det är ju lätt att säga så här, i efterhand. För att då var jag ju väldigt liten. Jag menar, dels kunde inte språket. Jag var inte tillräckligt känslomässigt mogen. Och hade inte den språkliga kompetensen heller.
Nej.
Så att samtidigt försöka lära mig att ha lite så här empati för vem jag var då. Min första flykt. Jag tänker i form av så här missbruk så kanske det var... Jag vet inte, det kanske var något som hade med just sex- och kärleksberoendet att göra.
Du kom i kontakt med porr väldigt tidigt.
Ja, om vi säger så här, jag var inte i bästa sällskapet. Alltså jag hade ju vänner som var lite si sådär.
Mm.
Och när man är en sån som har väldigt dålig självkänsla, då är det som att det är bättre med dåligt sällskap än ingen sällskap alls.
Mm.
Mina vänner, de ägnade sig åt lite så här halvskumma saker. Bland annat en av dem, han fick ju tag så här, i så här, porrtidningar till exempel.
Mm.
Och då tänkte jag, oj vad är det här? Det här är jättemärkligt. Men det var ändå som att jag ändå kände någon form av lust, dragning till det. Men jag kunde inte sätta ord på det. Jag visste bara att det här känns bra, men jag vet inte vad det är.
Mm.
Så att, och jag tror att det var när jag var 8-9.
Mm.
Men då var det mer på den här tiden att det var ju knappt som att internet fanns, typ.
Nej. Jag tänker i dagens läge, det är ju så lätt att komma i kontakt med det.
Ja, alltså jag skulle säga basically allt som finns nu, det är lite mjukporr liksom. Uh-huh. Liksom så här reklam och spel och vad det nu är. Mm. Liksom så här poppar upp överallt, så att det är också en sån här sak där man får tänka på vad man blir triggad av.
Mm.
Att okej, här hade vi ett... Man kanske tänker så här, det är oskyldigt. Så här, jag kanske spelar Candy Crush eller vad som helst. Mm. Och så ploppar det upp så här reklam med typ så här, någon anime-tjej som är lättklädd. Och så. Mm. Jag menar, det skulle ju på sätt och vis kunna klassas som porr.
Mm. Mm. Ja, vi är verkligen utsatta på ett helt annat sätt nu mot hur det var tidigare. Mm. Så då var det ju liksom... Ja, men nu kan man ju beställa droger på nätet liksom, till brevlådan, bara en sån sak. Herregud, när man själv var ung och fick för sig säga, men undrar om man skulle testa något. Då var det så att åka in till plattan, till heroinisterna, det ville man ju inte göra. Så.
Nej.
Men ja, allt är lättare och barn nu liksom. Men du var ju ändå väldigt ung när du kom i kontakt med porr och du upplevde någon känsla där som du ville åt igen.
Ja.
Började liksom utåtagera direkt?
Alltså, jag kan inte säga att det var så mycket att utåtagera när det gäller missbruket. Men jag vet, det hände väldigt mycket inom mig, i mitt känsloliv och tankeverksamhet. Det var liksom redan då, jag menar, mitt huvud var full av sex. Liksom. Redan då, jag tänker så här, herregud, då ska man liksom bara ha huvudet full av massa så här lekfullhet och typ så här... Jag tyckte till exempel om att bygga med Lego, men samtidigt kunde jag tänka lika mycket på sex. Och det är ju jättemärkligt.
Mm.
Jag hade en kompis som var något år yngre. Och så fick jag träffa hans stora syster och så bara tänkte man, oj. Jag känner en så här sexuell dragning till henne. Så här, och han bara, ja men henne vill jag ligga med, tänkte jag så här. Och det känns lite märkligt att för ett barn i den åldern börja tänka. Det känns som att... Så tidigt liksom.
Mm.
Visst, absolut. För det finns ju forskning som säger att till och med spädbarn kan känna någon form av så här sexuell tillfredsställelse.
Mm.
Men det är ju den här besattheten av att tänka på sex. Det känns liksom inte riktigt sunt.
Och den började tidigt?
Liksom. Den började väldigt tidigt. Och jag blev som besatt av den här stora systern till exempel.
Yeah.
Och tänkte så här att jag började inte tänka längre som att en kompis som mer eller mindre är min ålder, utan börjar tänka mer som att en person jag vill ha sex med.
Mm.
Och det är lite så här märkligt.
Mm. Men det säger ju en flykt att liksom bygga det här luftslottet kring en människa som man egentligen inte kanske känner så jättebra.
Nej.
Liksom. Och fantisera om det för att distansera sig från vad man känner kanske.
Ja, och det är inte så konstigt för att var jag än gick så fick jag inte vara i fred. Jag menar, var jag hemma då hade min pappa då, som var aggressiv och misshandlade mig. Och i skolan blev jag utsatt för liksom mobbning och fritiden var det liksom så här förföljelse och trakasserier. Och, ja, men det var ju som att de här mobbarna nästan så här följde med mig hem. Liksom.
Mm.
Jag fick inte vara i fred så då kunde liksom så här stå utanför på gatan där jag bodde liksom, och liksom så här ropa till mitt fönster och så här, och det var ju som att jag kände mig fånge, som en fånge i mitt eget hem. Så det var väldigt mycket.
Ja, det känns inte som en jättebehaglig vardag.
Nej, så att där då jag utåtagerar på så sätt att jag själv börjar bli väldigt aggressiv, liksom hamna i slagsmål och så. Så var det. Men sen, där strax efter, då började de här utåtagerande i form av det här sexuella missbruket.
Mm.
Det var ju som att... jag ville liksom vara så här, ha fysisk kontakt med liksom personer och vänner bara för att det skulle göra mig kåt.
Mm.
Och redan då började jag samtidigt känna så här att det här känns lite smått sjukt, men det känns bra också. Så det var väldigt förvirrande för mig.
Mm. Men liksom gick all tankeverksamhet åt kring att tänka kring sex och porr? Och...
I princip. Det skulle jag nog vilja säga. Ja, och det, om vi säger så här, det varvades med att tänka på sex och den här rädslan. Alltså jag tänkte hela tiden på hur jobbigt saker och ting var. Men ja, det skulle jag säga i princip allt gick åt det.
Hur gick det i skolan och började du gymnasiet?
Ja, alltså jag hade det ju väldigt tufft. Det var ju främst det här med språket då. Men sen tog jag igen det väldigt snabbt. Och det här blev också mer uppenbart på gymnasiet. Då var jag liksom mer eller mindre, vad ska man säga, på jämn nivå med mina kompisar. Och det var då jag kunde märka mer och mer det här med utagerande i mitt sexuella missbruk. Det var ju som att jag tänkte, ja, men jag ska bli så här en expert på förförelse, så här, konst och sådana saker. Och det handlade aldrig om, eller jo, jag ville ju någonstans ha en genuin kontakt med människor. Och här kan jag också förstå att här kommer det med kärleksberoende in också. För det är så jag brukar ändå säga att jag är både sex och kärleksberoende. Och jag har aldrig heller varit den här personen som att jag kan inte bara ha en one night stand med någon. Utan för mig är det också att där kickar ju själva kärleksberoendet in. Att jag vill fortfarande att det ska vara något så här djupt. Men det kanske blir av fel anledningar. Det blir av den anledningen att jag har velat att den personen ska läka mina sår. Men aldrig, det har aldrig varit så att jag kan bara ha engångsligg med någon. För jag blir för fäst vid någon person, oavsett hur bra eller dålig den är.
Har man ett alkoholberoende så slutar man ju med alkoholen och sen jobbar man med sig själv med att läka de här trauman och allt man har varit med om i livet. Men när det kommer till sex och kärleksberoende så är det ju lite svårare. Och även som alltså när det kommer till mat och sådana beteendeberoenden. För det är ju någonting som man behöver ha som människa. Vi behöver ju ha relationer i våra liv. Sex om man vill ha barn. Men annars är ju sex trevligt också. Det är liksom. Men när är det sunt och när är det osunt? Och det finns så mycket att prata om kring det. Och har man från början då kanske vuxit upp, varit utsatt för någonting som skapar det här liksom att som jag vet många som jag har pratat med kan känna, jag vet inte om du känner så, men att man någonstans tror att det är typ det man är till för, liksom. Att tillfredsställa någons behov eller att det är där värdet hos en ligger, liksom. Och är man uppvuxen med föräldrar som kanske inte har en sund kärleksrelation till varann, hur ska man då veta hur en sund kärleksrelation ser ut?
Precis, precis. Ja, och det är lite lustigt. Jag menar, jag tänker, såvida man inte bestämmer sig för att bli en buddhistisk munk eller någonting, då, men precis som du säger att jag menar, vi skapar för ha relationer och att ja, knyta an med folk och så. Och att jag kan ju säga det, att redan mellan min mamma och pappa, deras relation var inte sund. Jag menar, dels för att min pappa var så mycket äldre, min mamma, hon var ju bara i tonåren. Det är typiskt det här, alltså, jag brukar skoja lite så här, lite så här, så här lite mörk humor med mina vänner. Ja, men det är typ så här, man ser en thai, eller en vit man som åker och köper en thailändare. Liksom, det var lite så det var med. Alltså, inte för att jag säger att min pappa åkte för att göra det, men det blev nästan lite så. Och som sagt, han levde i sin egen bubbla och bara där säger det sitt att det är något som inte stämmer när en så gammal man åker och inleder en relation med någon som är så ung. Nej. Och det var ju liksom det var inga bra förebilder för hur en relation ska vara.
Både mamma och din halvsyster var med om att pappa utsatte dem
Exakt.
för övergrepp.
Ja, precis. Jag blev ju inte utsatt för sexuella övergrepp, men jag blev ju misshandlad då. Men precis, de blev utsatt för sexuellt.
Var det något som du såg och förstod då, eller är det något som du har fått veta liksom?
Nej, det är något jag fått veta i efterhand. När det gäller till exempel min halvsyster, det var en av hennes vänner som sa det. Att hon såg det liksom mitt i när det hände. Att hon blev utsatt. Alltså min halvsyster då. Och fast det var inte så konstigt, för, eller om vi säger så här, att jag misstänkte det på något sätt.
Mm.
För att när jag vet hur min pappa var och när jag sett liksom så här, vad ska man säga? Jag har sett en del så här material, typ så här erotiska noveller, och så hittar liksom så här pornografiskt material som min pappa, så här filmer, typ så här där gamla så här VHS-filmer och så.
Mm.
Och sen såg jag typ så här lite så här nakenbilder både min mamma och min halvsyster. Jag bara så här, varför ligger det här här?
Yeah.
Och sen vet jag hur min halv, nej, hur hon mådde liksom, och då tänkte jag så här, men hon har nog varit bara utsatt för sexuella övergrepp, tror jag.
Men hur såg progressionen ut för dig liksom, från med ditt eget sexberoende och kärleksberoende, om vi backar fram till högstadiet?
Ja, ska vi se. Jag tror att jag började lite mer det här med att flirta och typ så här, tänka att man ska ragga på någon. Det kanske var i slutet av högstadiet. Och det var då jag hade min första relation. Och då var det så här att, ja, men jag kanske ska hitta någon på nätet. Jag bara så här skrev någonting någonstans så här. Vad är det någon som vill prata? Och så fick jag kontakt med en tjej där. Och jag var hela tiden övertygad om att jag har en kärleksrelation.
Mm.
Det är liksom... Det slog mig inte överhuvudtaget att, jo, men det är sex jag vill ha liksom. Och jag övertygade den här personen om att, ja, men jag älskar henne och jag är kär i henne och så här, men det var ju främst sex det handlade om. Så det var väl där det började, att, ska man säga, det egot. För det är väl det som jag också är med missbruk, att man blir väldigt egoistisk tyvärr.
Mm.
Men jag tänkte så här, men jag vill bara ha det. Jag bryr mig väl inte om den personen. Alltså, jag ville bara uppfylla mina sexuella fantasier.
Mm.
För att jag hade verkligen så här jättestora tankar om att, ja, men jag vill ha en tjej som är si och så här, hon beter sig så här, ser ut så här, och enbart för att fylla mina sexuella fantasier. Och det kan jag tänka på idag så här, att hon är en av de här personerna jag tänker på, jag undrar hur hon har det idag. Jag kan känna så här empati och lite skuld över det, att ja, det var inte så schysst.
Men när du säger sexuella fantasier, var det liksom, gick det utanför de här normerna när det kommer till sex, att det var det liksom, vad heter det, dominans och, eller rollspel och...
Ja, ja, precis. Att om vi säger så här, det var ingen typ så här light version av saker och ting och så.
Mm.
Så det är det jag menar med sexuella fantasier. Det är ungefär som att någon som gör precis som jag säger och som jag bestämmer över helt och hållet, och det var precis så den här personen var.
Mm.
Men då bodde jag också i en fosterfamilj, och de hade ju lite grann så här på känn vad som för sig gick. Alltså inte så här på detaljplan, men de visste ju att jag var i ett sammanhang som inte var bra för mig, så de satte ju stopp för det. Och ja, men jag fortsatte ju bara med det där, liksom, försöka hitta på annat sätt. Så sen det så började jag liksom dejta och ragga på folk, bara för att så här, uppfylla de här fantasierna.
Mm.
Men det betyder såklart inte att jag ville ju känna någon form av samhörighet och ha den här romantiska biten och även känna något djup. Bara att det var svårt för mig, för att det var ju precis som du sa tidigare, att därmed en stor del av mitt liv så har jag sett att sex, det är det enda jag duger till. Och att det är bara så jag kan connecta till någon. Plus att, ja, men det är väl det jag är bra på. För att jag har på allvar övervägt så här, ja, men jag kanske ska gå in i porrbranschen. Jag kanske ska bli porrstjärna. Jag menar, det är jag bra på och det är jättenice och det är säkert gött och så.
Mm.
Så.
Men sen också det här att man kanske... Alltså ta ut svängarna, så blir det väl värre och värre och värre också.
Ja.
Precis som med alkohol och andra droger, och att man kliver över sina egna gränser.
Ja.
För att hjärnans belöningssystem,
precis,
behöver mer.
Ja.
Och även då inom porr och sex. Mm. Och att från att kanske läsa lite porrtidningar till att ha dominanslekar eller rollspel, och så blir de rollspelen värre och... Mm. Det är liksom en progressiv sjukdom.
Ja, och det märkte jag att bara genom det här, den konsumtionen jag ägnade mig själv åt, alltså titta på porr då, att det kanske gick från något så här lite mer light-version, sånt som skulle kunna bara likna så här vanligt samlag, till att det blir lite mer så här brutalt. Sånt som anspelar på typ så här våldtäkt och sådana saker. Och, såna, så att, till, och sen också i hur mycket man konsumerar det. Till att först kanske är ja, någon gång lite då och då. Och jag kunde en period spendera så här flera timmar per dag.
Yeah.
Jag kanske, så här, det var att ja, men jag kanske tittade på så här, par, typ, några timmar. Och så kanske jag liksom så här, ja, gick på toa ibland och åt någonting bara. Men sen var det typ det jag ägnade mig åt. Alltså jag gick ju knappt ut. Eller jag gick ju ut på natten. Men på dagen så sov jag hela dagarna. Så det blev, ja, det blev lite så här en form av livsstil, eller nej, jag vet inte, kanske fel att säga livsstil så, men det var det livet jag levde i alla fall. Men för det betyder inte, jag hade ju fortfarande väldigt mycket problem med det hemma, för att jag lät det gå ut över ja, men det här med att ta hand om sin hygien till exempel, eller bara ut och gå, eller och kom jag åt någonting, det var ju typ så här, ja, men jag slänger väl bara in det där i ugnen eller någonting, något som är enkelt, bara så där. Det var ju liksom ingen håller på att laga någon så här gourmetmat liksom.
Och sen tillbaka och kolla porr.
Ja. Ja, precis. Så ja.
När började de andra beroendena komma in, som sockerspel och shopping?
Jag skulle vilja säga att det kom, om vi säger så här, med sex- och kärleksberoende har ju hängt med från start, och sen just själva porren kom jag ordentligt kontakt med när jag flyttade till mina fosterföräldrar, för då fick jag min första dator. Och då var jag 12.
För din pappa gick ju bort när du var 11.
Ja, precis. Och jag bodde hos en fosterfamilj i ett år. Och sen flyttade jag till en annan fosterfamilj där jag bodde lite mer permanent. Och där fick jag min första dator. Och då porrsurfade jag jättemycket. Jag blev påkommen, men jag gjorde det ändå. Jag lyckades komma runt det där på något sätt. Och det var även då jag skulle vilja säga att mitt spel, sockerberoende i alla fall, kom igång. För att, och då tänker jag mer typ så här tv-spel och så.
Ja.
Så man kunde nästan säga så här. Det kunde växla mellan att titta lite på porr och sen spelade tv-spel. Och så käkade jag. Och, alltså jag hade ju enormt sockerbehov. Jag var ju sötsugen hela tiden. Och det var också så intressant. När jag spelade, då var det också spel med sexuellt innehåll.
Okay.
Ja. Uh-huh. Så det var liksom så här. Om vi säger så här, sexspel. Och jag tror att det som var nice med det för mig då, det var liksom att, oj, det är nästan som att vara porrstjärna nu. Ja.
Men vad då spel som, vad var det för spel?
Ja, men det var spel med pornografiskt tema liksom.
Ja, ja, okay. Ja.
Så istället för att titta på en porrfilm, så här var det som att man nästan var med i det. Alltså. Och själva shoppingberoendet kom väl igång när jag kanske var 18, alltså när jag fick helt kontroll över min egen ekonomi. Om vi säger så här, att jag kan ändå säga att jag har ändå varit ändå ganska ansvarsfull, men det har varit så här, för tillfällen det har varit så här att jag måste köpa det, jag måste köpa det, jag måste köpa det, och sen efteråt att det där var väldigt onödigt. Men sen också att jag känner suget, och det här suget kommer när jag känner mig liksom deppig, eller om det har hänt någonting, liksom, något jobbigt, kan vara vad som helst. Och så tänker jag så här att, ja, men jag är kanske värd någonting nu. Som undrar sig någonting.
Men liksom, det gick inte över så att du började ta lån och så?
Nej, det har du inte gjort.
Och det måste du inte göra för att man är shoppingberoende?
Nej, nej, precis. Alltså jag tänker att egentligen räcker det med att man bara känner suget. Liksom.
Yeah.
Bara suget efter, det är precis det här. Att
handla för att ändra en känsla.
Ja, jag menar, om jag efter att ha varit med om någonting jobbigt och känner så här att men jag kanske ska unna mig något. Hur kommer det sig det att jag vill unna mig något? Liksom.
Och det är ju, hur mådde du under din uppväxt och under, hur har du mått i livet?
Ja, jag tror att det var ju först i vuxen ålder som jag förstod att redan när jag var ungefär där, 10 år, så var jag nog ändå rätt så självmordsbenägen. Väldigt mycket så här problem med känsloreglering och fick mycket så här utbrott och önskade liksom att jag inte skulle existera och så. Jag skulle ändå säga att just depressionen inte existerar idag, men jag får ju ångest. Alltså, det får jag ju. Och det är någonting som jag vet att det kommer att hänga med mer eller mindre hela livet, men kanske inte lika intensivt. Och det, jag går ju också så här olika terapier, förutom 12-spektrumprogrammet så går jag ju så här i terapi också för att hantera så här trauma, vad heter det?
PTSD.
Ja, precis. Ja, betingande så här saker.
Yeah.
Och det handlar främst om att dra ner stressnivån. För att om vi säger så här, jag brukar säga att det normala för mig är att jag är alltid lite stressad. För jag blir så här lätt triggad av saker. Ibland så kan det vara att någon ute på stan tittar på mig. Så bara, nu tittar den här personen konstigt på mig. Nu vill den åt mig. Så att det är det jag jobbar på. Men det har varit rejäla ångestepisoder och perioder där jag väldigt ofta har velat ha livet av mig. Så.
Har du någon gång liksom gjort något försök eller?
Ja, alltså jag har varit inne på akuten ett par gånger. Senast var 3 år sedan. Det var där jag gick i skolan och det gick inte så bra i skolan för mig. Och jag bestämde att jag ska hoppa av. Och min dåvarande partner gjorde slut med mig. Och jag har ju en dotter då som jag förlorade vårdnaden av. Mycket på grund av mitt sex- och kärleksberoende. För att den tjejen som jag dejtade då, eller egentligen överlag när jag dejtade där, då det var ju som att jag la så mycket tid på dejtandet och att uppfylla mina fantasier att jag till och med prioriterade bort min dotter då. Och det gjorde ju så att den partner jag hade henne med då, hon liksom tänkte att nej, men det här är inte bra. Så att därför förlorar jag vården om henne, och det är en sån här stor konsekvens. En sak som jag jobbar emot att, eller om vi säger så här, det är en sak som motiverar mig att bli frisk. Att jag liksom kan vara del av hennes liv igen. Men ja, det har varit liksom så här intox av mediciner. Och en gång så körde jag av vägen, alltså med en bil.
Alltså medvetet?
Ja, men jag tänkte så här, men jag kanske ska köra av vägen här, så gjorde jag det. Och efteråt så skämde jag så otroligt mycket och så tänkte jag samtidigt så här, men vad fan, kan jag inte ens ta livet av mig eller?
Men hur, när förstod du att du hade ett sex- och kärleksberoende? När liksom började konsekvenserna?
Om vi säger så här, jag förstod väl det när jag var 18 att jag hade det. Alltså jag har haft det ända sedan jag 8-9 kanske. Men det var ju först när jag var 18 som jag förstod att jag har haft det och att jag har det. Det var då när jag fick det påtalat av min dåvarande partner, som när hon sa så här till mig att jag är lite rädd och orolig för att du kanske är sexberoende, sa hon till mig. Jag bara, okej. Och sen gick jag till en psykolog. Det var då jag började i så här psykoterapi. Första gången gick i terapi ordentligt. Och då slog det mig, alltså då förstod jag det själv att oj, jag är sexberoende. För att jag började liksom lägga ihop det ena och andra. Jag blir arg, jag får abstinens om inte jag har sex. Jag tittar på porr. Ja.
Men du har ju också du startade en OnlyFans-sida.
Ja, eller det var ju tillsammans med en tidigare partner som vi hade. Det var ju hennes egentligen OnlyFans, men vi tänkte så här, men vi kan väl göra det ihop då.
Och vad gjorde ni på den sidan?
Ja, just hon och jag, vi la ut liksom så här bilder och filmer som vi filmade ihop och så. Vi var ändå ganska seriösa med det. Vi tänkte, ja, men det här kan vi göra en business av.
Yeah.
Och hon var väldigt insatt i OnlyFans redan från början.
Mm.
Och hon hade varit strippa när hon var utomlands. Och sen hade hon så här olika så här, vad heter det, modelljobb och så vidare. Och jag tror det var väldigt mycket därför jag drogs till den här personen. För att jag tänkte bara, oj, okej, hon håller på med sånt.
Mm.
Så det var väldigt så här attraktivt för mig. Väldigt i linje med att uppfylla mina sexuella fantasier.
Mm.
Och att hon gick med på väldigt mycket som jag ville.
Mm.
Så ja.
Du hade också en period som du kände dig som kvinna.
Ja. Det var väl egentligen som... man säga. Jag har ju provat många roller,
yeah.
Alltså, från det att jag var, ja, kanske egentligen flyttade till Sverige då.
Mm.
Det har varit olika. En gång trodde jag att jag skulle bli så här musikartist eller så här, idrottsstjärna. Så det här med att gå igenom en sån här könskorrigering till att vara kvinna, det var egentligen bara ytterligare en roll för att liksom släta över allt det jobbiga. Depression, ångest och PTSD. Men jag skulle också ändå vilja säga att det är också en produkt av de sexuella övergreppen. Jag ville likna lite som en som blir utsatt för typ så här sexuella övergrepp eller våldtäkt eller vad som helst. Att den kanske vill gå och processera sig för att det känns som att man har kontroll då.
Yeah.
Och för mig var det nog likadant att så här. Det har jag fattat först nu, att för mig var det lite som att nu är det jag som går och erbjuder det här, eller nu är det jag. Plus att när man känner att det enda man duger till är för sex, då jag tänkte så här, att som kvinna kanske är mer attraktiv och då får jag ju min drog mycket mera. För det var också en så här väldigt stor grej för mig, att jag kände inte mig attraktiv överhuvudtaget, bara vem skulle vilja vara med mig? Och det var ju någonting som fanns med i all mobbning också utsatt för. Det var som att, vem skulle vilja vara med dig och ditten och datten.
Mm. Men började du liksom då under den perioden, var du inne på att göra korrigering? Och...
Ja, alltså det var jag. Jag tog kontakt med ett team som specialiserar sig för könskorrigeringar. Jag bytte liksom personnummer, gick igenom ett par vad heter det, skönhetsingrepp.
Som?
Ja, jag gjorde till exempel en bröstförstoring. Det fick jag i och för sig via vården då.
Mm.
Men sen gjorde jag, vad heter det, sån här typ som en Brazilian butt lift på eget bevåg då.
Yeah.
Och sen gjorde jag typiskt såna här saker som att jag la x antal kronor på typ så här hårbehandlingar, smink, ansiktsbehandling och alla såna här saker. Som man så här, rent traditionellt tänkte, ja men det är vad kvinnor gör liksom.
Mm.
Och tänkte jag så här att då ska jag verkligen bli riktigt liksom, då ska jag liksom gå the extra mile.
Mm.
Verkligen göra det så här, överdriva det jätteextremt. För i början hade jag problem med det här med att vara, jag har alltid haft så här problem med att, ja men det här med manlighetsperspektivet. Att jag känner inte mig hemma som den traditionella mannen. Jag känner inte mig säker i min mansroll. Och då försökte jag ett tag att överdriva det åt det hållet. Att nu ska jag vara en riktig karakar. Men där med könskorrigeringen blev det väldigt extremt åt andra hållet. Och min dåvarande partner sa, ja jag blir orolig. För nu när du pratar om skönhetsingrepp och så, jag vet inte riktigt hur långt du kommer gå, sa han.
Mm.
För att jag började snacka om allt möjligt.
Mm.
Och jag ville ju göra så här underlivskirurgi, det gjorde inte jag tack och lov. Och nu har ju varit en process att komma tillbaka till att vara man, det som jag kände mig som.
Mm.
Så att nu är det ungefär som back to basics, för att problemet var inte att jag kände könsdysfori som det heter då, utan det har varit depression och ångest.
Men fick du en sån diagnos?
Ja.
För mig, jag tänker om man ska göra korrigeringar så måste man väl genomgå...
Exakt.
Ja.
Ja. Ja, och jag fick en diagnosen könsdysfori då.
Mm. Mm. Och, men hur känner du idag liksom kring en sån? Det är ändå mycket du hann göra innan du kom på att
ja.
Det inte var det du...
Alltså jag kan bitvis vara så här bitter att ah, men gud, all den här tiden och all den där liksom sorgen och pengarna och så där. Men jag är ändå väldigt så här, jag ångrar egentligen inte det, för jag känner att jag behövde verkligen gå igenom det för att komma fram till det jag har kommit fram till nu och den jag är idag. Mm. Det kändes som att nej, jag ångrar inte det. Alltså om jag hade om jag på något sätt hade kunnat gå tillbaka och gå igenom den erfarenheten, då hade jag gjort det igen. För att jag tror inte att jag hade varit den jag är idag utan den erfarenheten.
Mm.
Så att ibland känns det som att man utvecklas mycket mera om man går igenom någonting liksom praktiskt.
Ja.
Ja, det är väldigt mycket svårare att bara föreställa sig. För mig blir det för abstrakt.
Mm. Men du har ju... Du jobbar ju nu med dig själv och ditt sex- och kärleksberoende. Och
exakt.
Hur gör man det liksom? Vad har du för triggers och vad behöver du tänka på? För att jag vet ju att jag behöver ju inte dricka min alkohol eller nej. Röka mina cigg och så. Och sen så jobbar jag ju mycket med att liksom må bra på insidan.
Mm.
Men hur ser det ut för dig liksom i den här tillfrisknande processen?
Ja, det är ju flera saker. Alltså dels går jag i terapi sen innan och det är för att jobba med typ så här generella trauman och sånt som triggar igång mig, alltså stress överlag.
Mm.
Det har liksom inte med det sexuella att göra då, utan det kan vara vad som helst. Att någon låter bara lite smått irriterad, men för mig blir det som så här riktig så här panikångest.
Mm.
Så det är någon som är lite mer så här bredare. Och sen går jag det här 12-stegsprogrammet för att liksom då blir lite mer laserfokus på just det sex- och kärleksberoendet. Då.
Mm.
Och sen är det lite olika saker. I själva programmet så ägnar jag mig åt avhållsamhet just nu. För att dels handlar det om att jag menar, om du är upptagen av ditt missbruk, då kan du liksom inte komma till botten med. Du blir liksom lite blind.
Yeah.
Så det är en av anledningarna. Plus att jag vill lära mig skapa en annan connection. Dels med vänner, men framförallt med min partner. För tidigare har det alltid varit att det är sexet som är det främsta limmet.
Yeah.
Och jag tänker om jag har det ur vägen, ja, i alla fall tillfälligt då är det.
Mm.
Så måste jag bli så här, jag blir tvungen att utforska annat. Och sen försöker jag liksom ägna mig åt så här sunda aktiviteter, liksom träna mycket, mediterar, försöker promenera mycket och sen lär mig så mycket som möjligt. För det är någonting som är ganska bra oavsett vad man än har. Mm. Att man brukar säga så här, name your demons liksom.
Mm. Ja, och sen så finns det just när det kommer till sex- och kärleksberoende, det kan ju se olika ut. En del kollar ju på porr hela tiden, en del är otrogna, en del köper sex, en del har aldrig sex. Alltså det finns ju anorektisk, vad heter det, när man är i anorexia istället. Mm. Alltså, nu är du avhållsam för att du ska ha möjlighet att tillfriskna och kunna jobba med dig själv. Men det finns ju också de som väljer bort relationer helt.
Ja.
Så det finns ju liksom det är inte så jädrans lätt liksom, och inte heller att förklara liksom hela hur det ser ut, för det ser olika ut för olika personer liksom. Men däremot så jag brukar ofta tänka på det när man ser typ TikTok-videos på folk som har tagit det här med skönhetsingrepp till en sjuk nivå. Att det liksom handlar om andra saker. Att det kanske bottnar sig i trauman och beroende liksom hos den här personen.
Precis.
Och ofta tänker jag så när jag ser men det finns ju någon Ken-kille som har liksom gjort om hela kroppen. Alltid liksom.
Ja, men jag känner till det.
Ja. Och jag bara känner så här, han skulle behöva gå till botten och med sina demoner liksom, vad som finns där på insidan och att det är ett beroende liksom, och även det här med porrskådisar, alltså det är inte många som tänker, men jag ska bli porrskådis när jag blir stor, vad är det som ligger bakom det?
Exakt.
Och det är, men det som är ändå fint när jag hör dig, det är att alltså bara det här, den här förståelsen för vad som ligger bakom och hur man funkar som människa. De två bitarna gör det ju, det är ju där man har lösningen liksom, att sen kunna jobba åt rätt håll liksom. Och sen så kommer ju, som vi beroende människor, vi tappar ju fotfästet då och då liksom, hamnar in i andra besattheter och bara oj nej va. Men oftast så när vi har kunskapen kring oss själva så kan vi ju se så här: är det här en besatthet? Är det här en ny flykt? Eller är det träning för att jag mår bra av det och tycker det är kul?
Ja, precis. För det är det som är målet i alla fall när det gäller min process. Att det är inte liksom total avhållsamhet som det handlar om. Jag hoppas i alla fall inte det. Men det handlar om att en sund, hälsosam sexualitet.
Ja.
Och det är därför jag menar med att det är viktigt med den här avhållsamheten, så att jag får lära mig känna skillnaden. Att okej, känner jag lust nu för att jag genuint känner lust? Alltså man kan ändå säga att det hänger ganska bra ihop, det här med att man säger att man är kåt och glad. Liksom.
Mm.
Ja, men är jag kåt för jag är glad, eller är jag kåt för att jag är sorgsen? Mm. Det är liksom det som är skillnaden.
Yeah.
Ja.
Ja, men det... Ja, då så tänker jag på... Men jag tänker just det här med... Ja, men att vi, att porr är så lättillgängligt idag.
Ja.
Och har man då den här känsligheten och den här progressionen som blir liksom att man, alltså dagens ungdomar som liksom innan de ens har sex för första gången kommer i kontakt med porr.
Ja.
Vad det skapar för bild hos dem.
Ja.
Och just det här att flytta de här gränserna till.
Det är det jag blir så orolig för när jag ser liksom barn som, alltså jag... Mina barn är ju 5 och 7. Aha. Och de har ju, som 7-åringen, hon har ju jämnåringar, de som är kanske 8 år eller, de har ju fått sina första telefoner.
Mm.
Och jag blir bara så här, jaha, vad ploppar upp på deras telefoner? Och som en unge som sa så här, det roligaste jag vet är att titta på TikTok. Jag bara, va?
Mm.
Hur kan det vara det bästa du vet?
Men vad var det som var din botten då? När du kände så här, nu räcker det, nu behöver jag göra en...
Ja.
Har du något sånt moment?
Alltså jag vet att en sak som ändå har motiverat mig till att tillfriskna, det är att jag vill ha en sund relation med min dotter.
Mm.
Sen tänker jag att jag har ju sett en röd tråd under många år i alla relationer, främst då, alltså romantiska relationer jag haft, att det är ju samma problem hela vägen. Och jag känner så här, jag vill inte ha så hela livet. Alltså jag vill kunna liksom ha en fin, kärleksfull relation som är grundad på sund sexualitet.
Yeah.
Jag vill liksom inte hålla på sådär hela livet och sen bli bitter. Om vi säger så här, någonting som oroar mig och som jag försöker undvika, det är att bli som min pappa.
Mm.
För att det är många gånger jag säger såhär, åh nej, nu kommer jag bli som min pappa.
Mm.
Och jag vet att nej, han hade inget bra liv.
Mm. Det låter sunt att du stoppar det nu då.
Mm.
Hur är det med ditt mående nu då? Med självmordstankar och har du kommit en bit i den processen?
Ja, om vi säger så här, att det finns inte längre det här med att jag gör saker, att jag kanske självskadar, eller förutom mina beroende då.
Mm.
Det är självskade i sig.
Ja, för sexet är ju också ett självskade.
Ja.
Beteende.
Precis. Men ingen typ så här att men nu kanske jag ska skära mig, eller nu kanske jag ska ta en intox av mediciner. Men självklart kan man ibland så här känna så här, det är så jobbigt att existera, man ska gå upp och jobba och såna här saker.
Mm.
Men det är lite mer kanske vardagsångest skulle jag vilja säga. Men sen har jag dagar när jag känner mig så här orolig för framtiden. Det har jag. Och det är det jag menar med att den där oron kommer mer eller mindre hänga kvar hela livet. Bara det att det kanske inte är i samma utsträckning. Och jag menar, för vissa människor är det så att det är jobbigt, men det är bara att acceptera med tiden. Att
om man hittar sina verktyg som gör så att det är lättare. Och
ja, precis.
Det blir mindre och mindre, men att det går upp och ner liksom.
Ja, och det är ju så tyvärr. För vissa, det är sånt som aldrig går över.
Mm.
Alltså... Men däremot så märker jag till exempel med den här terapin jag går, för det är typ någon form av så här hypnosterapi kan man säga.
Mm.
Vi jobbar det här med att lätta upp så här spänningen och stressen som är kopplad till ett visst minne till exempel.
Mm.
Och det märker jag att min generella stressnivå har ju gått ner. Och jag agerar inte i affekt lika mycket till exempel.
Mm.
Så att det är ju bättre. Men jag kommer nog alltid vara lite stressad. Det känns som att det är lite den jag är. Och jag brukar skämta med att säga, men jag var stressad redan i mammas mage. För jag är ju liksom nästan 2 månader för tidigt född.
Mm.
Så.
Det börjar ska ut.
Ja, precis.
Så jag redan det här har jag inte tid med.
Nej, precis.
Ja. Men jag är i alla fall jätteglad att du kom hit.
Mm.
Och ville dela med dig av din historia.
Mm.
Och ja, det kommer hjälpa många. Det är många som lever med sex- och kärleksberoende. Många vet inte ens om det. Och
nej,
det finns hjälp att få. Det finns 12-stegsprogram som är gratis. Och vill man ha hjälp så går man in på min sida och kollar på fliken hjälp att få. Så hittar man lite olika ställen man kan vända sig till. Skulle du vilja säga något till den som lyssnar och sitter fast i ett sex- och kärleksberoende?
Ja, alltså det här känns kanske konstigt, men att du är inte ensam.
Nej. Mm. Tack så jättemycket att du kom och delade med dig.
Tack för att jag fick komma.
Och all lycka till i framtiden.
Ja, tack.